Återigen varmt välkomna till podden Inte en singel, avsnitt nummer 6. Och jag som heter Henrik Andersson sitter här precis som vanligt med min superduper extra co-host Anders Hesselbom. Hej!
Tjena Henrik, tänk att det har gått 6 veckor nu där vi har suttit och lyssnat på skivor tillsammans. Det var riktigt trevligt. Jag skrattar lite grann åt dig, för du är lite grann som en Duracell-kanin. Vi dyker upp, vi gör våran YouTube-kanal Flimmer, som, ja, det är ju din kanal, men jag dyker upp där och vi gör den här podcasten tillsammans och jag dyker upp där och så, ja, men då kör vi. Och så pling säger det, så blir du liksom leveranshändig.
Jo, men alltså, det är ju också så här att jag är ju... Det här är ju någonting jag vill göra. Och ja, hela den här podden är ju faktiskt min idé. Som jag, den var ganska vag från början. Jag tänkte, fan, jag vet inte riktigt om det här kommer att hålla och göra någonting. Men du var liksom såhär, ja, det gör vi liksom. Och då bara, men vad fan, då kör vi bara.
Och det här är ju någonting som jag har pratat med andra människor om i ren frustration. Att vad har hänt med alla låtar ifrån 80-talet, 70-talet? Och jag tror att det var det att, alltså, jag tröttnade ju på mina vinylskivor, sålde av rätt mycket, men sen kom jag på att nej, men vinyl är rätt roligt därför att man kan hitta allt. Så jag började köpa tillbaka vinylskivor och lyssna på dem, och då blev det ju så att de här albumspåren som lite grann har försvunnit, de börjar man ju upptäcka på nytt. Alltså låtar som man, om man tar Thompson Twins, Hold Me Now och allt vad de nu hette, de spelas ju på radio då och då. Men alla andra albumspåren, de hörde man liksom för första gången igen. Så därför tyckte jag den här idén var alldeles utmärkt bra. Därför att nu ger ju vi våra lyssnare en chans att bli påminda om att det finns mer musik än vad som spelas i Melodiradion.
Ja, och jag har alltid haft den här också tanken liksom att, ja, men den där jättehitten som jag hörde på 80-talet, vad fan, vad har de gjort mer egentligen? Och det kanske finns... Den bästa låten jag någonsin har hört ligger på B-sidan av deras album någonstans. Det vet man ju inte. Och jag vet ju att när jag har lyssnat på skivor, album som jag har växt upp med på 80-talet, det är ju ganska ofta inte singlarna som är topplåtarna. Och det är ju de här lite jag är på jakt efter. Nu har vi ju hittills, i alla fall när jag har valt skivor, då har vi ju valt album som jag känner till. Och därmed har inte det funnits någonting nytt att upptäcka för mig. Men i framtida avsnitt av den här serien så tänker jag ju pusha lite mera på album som jag faktiskt inte känner till själv. Och det är ju ett album som vi ska prata om idag som du har valt, som jag aldrig har hört förut. Du kan väl presentera veckans album?
Ja, och jag försöker ju dra gränsen vid att det måste ju vara ett album som har känt. Men sen är det ju så att jag har ju ingen koll på vad som händer inom till exempel 90-tals hiphoppen. Det är inte för att det är okänt, utan för att jag har ingen koll. Och du har ju inte alltid koll på vad som händer inom den progressiva 70-talsrocken. Men det här var ju ett album som faktiskt blev en hit, en framgångshistoria för bandet Kansas. Och vi ska tillbaks till år 1977. Skivan Point of No Return. Och som vanligt så leker ju Kansas med ordvitsar, så det är ju Point of No med K i början. Och det har de haft på de flesta skivorna. Föregående skiva var likadan. Left Overture heter den. Som också var en väldigt stor hit, så att säga. Men de är roliga på det sättet. Så den här skivan, den börjar ju då med en singel, nämligen titelspåret Point of No Return. Och jag skulle säga att det här är en låt som lite grann kanske har fallit i glömska. Jag skulle inte säga att reklamradion spelar Point of No Return speciellt ofta nu för tiden, va?
Det kan jag väl inte påstå. Nu är det väl så där att om de skulle spela Kansas så skulle jag förmodligen inte kunna peka på att det faktiskt är Kansas. Det var ju en låt på det här albumet som jag faktiskt hade hört förut. Annars i övrigt så vet jag ju nästan ingenting om Kansas i sig. Vad har de haft för... Vad är deras stora claim to fame-singel?
För deras fans så skulle jag ju säga Song for America. För radiolyssnarna så skulle jag ju säga att det nog idag är Carry On Wayward Son. För den går ju på radio titt som tätt. Och sen på den här skivan så kommer vi kommer ju hoppa över låten Dust in the Wind, som är en gitarrballad, för den kommer härifrån. Och den går ju faktiskt fortfarande på radio titt som tätt. Men det här är ju alltså... Precis som förra veckans album, Aha, Hunting High and Low, så var det 10 spår, 5 på varje sida. Och så även här. Första var ju som sagt en single, Point of No Return. Spår nummer 2, Paradox, inte en singel, och den placerar väl egentligen den här skivan vad den försöker att göra. Vi kan prata om det när vi har hört den. Den låter så här. Min take på det här, och du som inte riktigt lika van Kansas-lyssnare, du får gärna bryta in, men min take är att det här är ett progressivt rockband som har kommit på att det finns cash i classic rock. Men de vill inte riktigt släppa kredibiliteten av att göra progressiv rock. Så de påminner publiken om att det är härifrån de kommer. Så Paradox är ju en typisk klassisk rocklåt, men de försöker att ha lite högre tempo, lite fler ackord, lite fler noter. Det är lite grann så jag ser det.
Det är ganska rakt. Jag höll på att säga att det var rakt och okomplicerat. Men det ska man ju inte ta ifrån dem, att det är ju ändå snäppet ovanför vad en sån här låt skulle låta som med ett mindre band, ska vi väl säga då. Det är enkelt att lyssna på. Det blir inte lika... som vi kommer att höra i nästa spår. Det här är ju publikfrieri, som du säger, om man ser till hur albumet låter i övrigt.
Ja, och nästa spår, jag har ju till och med önskat den på Pricks Out med Cactus på Boss Radio. Så det får ni gärna kolla upp på tisdagar klockan 20.00, sa vi, va?
Stämmer alldeles ut med 20-22, ja. Boss.radio.
Och vi pratade i avsnitt 4, tror jag det var, om Yes 1925, där de släppte en låt som heter Cinema. Och det här är alltså The Spider, som är spår 3 på Point of No Return med Kansas. Och egentligen en påminnelse om varifrån man kommer. Det är en progressiv rocklåt, men man gör den kort. Därför att man vill lämna plats till det man vill göra istället. Men man vill inte liksom tappa banden till det gamla. Så The Spider, spår 3, låter så här.
När jag hör det här så tänker jag italiensk skräckfilm med fullständigt malplacerad, alltså låten heter ju The Spider, så det är någon som blir anfallen av en jättespindel, något i den stilen, och sen så spelar man den här låten och sen så tänker publiken, det här är en skitfilm där. men det här är ju uppenbart en låt tillverkad för att visa gud vad duktiga vi är.
Ja, vi kan spela, det är det de säger. Och hade de appellerat sina fans, då hade de gjort en hel skiva som lät så här. Men det var någon annan som jag spelade den här för, och han sa att ja, men det där är ju level 3 på det här Nintendo-spelet. Och jag kan köpa det också, när det kommer en stor hemsk boss som man ska peppra på liksom.
Det här låter lite som bossmusik till något gammalt spel, det gör faktiskt det.
Den är tidsstämplad, den låter omodern, men den låter också hotfull, så den skulle passa alldeles utmärkt i ett Nintendo-spel. Men som sagt, en kort instrumental låt. Vi går vidare, och spår nummer 4 kan vi inte prata om. Den heter Portrait och den släpptes på singel. Jag hade ingen aning om att den här var släppt på singel, och det förvånar mig lite grann, men det är ju lite grann det vi ska kommentera när vi har gått igenom låtarna. Så vi hoppar vidare till spår nummer 5 som heter Closet Chronicles. Intressant namn, den låter så här. För mig är det här oerhört pretentiöst, och jag har ingenting emot när det blir pretentiöst om det är Kansas som gör det. Jag har väldigt svårt för när Yes blir för pretentiös eller när Rush blir för pretentiösa, men jag tycker att Kansas, de kommer lite gärna undan med det. Den här låten är ett gränsfall för vad jag kan stå ut med. Från deras tidigare skiva Left Overture så har vi ju en låt som heter Magnum Opus, som är designad för att vara en lång, episk, progressiv låt, lite gärna närmare sina rötter så att säga. Och den köper jag helt förbehållningslöst. Det här kan jag tycka är lite kvaspretto, men jag köper det med en viss reservation.
Ja, för min del så det här representerar ju lite den typen av rockmusik som jag personligen inte lyssnar på. Jag uppskattar ju att man är duktiga musiker och jag förstår att det finns en plats för den här typen av låt. Jag gillar det ju inte, det gör jag ju inte, men det är ett albumspår. Det är ju någonting vi återkommer till ganska ofta. Det är just klassificera låtar helt enkelt som albumspår. Det här är utfyllnad. Det här är sista låten på sida A. Du kan vända nu om du vill.
Du låter lite hård, men okej. Okay. Vi vänder skivan och hör första spåret på sida B. Lightning's Hand som låter så här. Jag gör ju ingen hemlighet redan nu om att det är ju konstigt att den här inte släpps på singel, för det här är ju, men det är väl det vi har pratat om tidigare, om hitpotential. Den kanske saknar det, men jag tycker att det här är en schysst rocklåt liksom.
Den är ganska rak och återigen lättillgänglig för vanliga lyssnare. Men samtidigt så kan jag väl också känna att den kanske inte för mig sticker ut särskilt mycket. Det är nästan lite boogie-woogie-gung där. Jag vet inte, men ja. 77, ja. Ja.
Vilket jag gillar. Ja. Vi får ju hoppa över spår nummer 7, alltså andra låten på sida B, eftersom det blev en singel. Och det här är ju en gitarrballad, bara akustisk gitarr och sång, så ni har säkert hört den, men ja, det är ju egentligen en ganska bra låt. Men för mig var det ju väldigt konstigt att Kansas släppte en sån, men det var ju också kanske lite grann någonting som så här i efterhand hjälper mig att göra min poäng, att de ville bort ifrån det progressiva rocken för att det var dyrt att spela in, men det fanns inga pengar i det. Så vi går vidare till spår nummer 8, alltså den tredje på sida B. Sparks of the Tempest som låter så här. Alltså, kommer du ihåg när vi pratade om 90-125 med Yes? Alltså, när vi närmar oss slutet på sida B, det var ju då det började. Nu jäklar är det bra. Det här är ju kalasa. Okej, inte din stil.
Precis just här, så, alltså, om jag säger Danzig, sångaren låter ganska mycket som Danzig här. När han går upp. Det är intressant tycker jag, för att resten av skivan är mer, vad ska man säga, vanlig rockröst på sången. Väldigt bra sång givetvis, men här gör han en annan typ av insats och det är intressant. Och låten i sig skiljer sig väldigt mycket från resten av albumet också.
Jag vill påpeka för dig som inte lyssnar på Kansas att de har två leadsångare.
Ah, men det kan ju avslöja saken. Eller förklara saken. Scotch hade ju också två olika typer av sång, fast det visade sig vara samma sångare.
Ja, precis. Men det där känner jag igen ifrån det här underbara coverbandet Starlight Singers, som bland annat gjorde en coverskiva med Queen-låtar, och då hade man ju två sångare beroende på att Freddie Mercury hade en ganska olika sätt att sjunga på. Jag menar, om man lyssnar på hur han låter i Don't Stop Me Now jämfört med I Want It All, så måste man nästan veta att det är samma kille som sjunger, för han har liksom olika röstlägen han kan ta till. Mm. Och här är det inte så, men de här två killarna som sjunger är ju väldigt lika i rösten, och det här känner vi faktiskt igen från Journey. De hade ju faktiskt också två leadsångare, Steve Perry som körde de höga delarna och här är Steve Walsh som kör de höga delarna, och sen en annan snubbe som kör de låga delarna, och på det viset så får man en viss bredd. Men här har du liksom en bra dimension, du har en låt som är tillräckligt bra komposition, tillräckligt bra genomfört, och sen tycker jag att hela den här skivan lider lite grann av att den låter lite föråldrad i produktionen. Jag tycker att den låter lite för mycket 70-tal, den låter nästan mitten tidigt 70-tal trots att den är från 77, så jag tycker att produktionen är tyvärr lite för daterad. Men i övrigt så tycker jag här liksom Sparks of the Tempest, schysst låt.
Den låter lite skitigare i soundet. Den låter lite som du säger, som om den skulle ha kommit tidigare på 70-talet. Det håller jag med om. Men det är också en bra variation på albumet.
Ja, ja. Och vi går ut lågt. Vi är på näst sista låten som heter Nobody's Home, som låter så här. Nobody's home.
Har jag hört den här någonstans? Har den här använts i någonting? För jag tycker mig, jag känner igen den så väl när jag har lyssnat på den. Är det någonting som...
Ja, du har nog bättre koll på populärkultur än jag, så jag vet faktiskt inte. Det som är kul här, det är ju att jag kan väl avslöja att vi går ut med två stycken powerballader. Den första var ju den här Nobody's Home. Den andra, Hopelessly Human, ska vi alldeles strax lyssna på. Men jag tycker det är också roligt att deras violinist kommer till sin rätt. För Kansas är ju ett av få band som faktiskt har en violinist och som fast medlem.
Mm.
Jag tänker ju alltid på, vad heter den filmen? Revenge of the Nerds. Band som har violinister.
Nobody's Home för mig är en av de absolut bästa låtarna på albumet, kanske till och med bättre än Dust in the Wind. Jag tycker att den har mer att erbjuda än Dust in the Wind. Jag gillar den jättemycket, men det är också samtidigt så här, det känns som att jag har hört den förut, och det kanske jag har, men det här för mig är fantastiskt bra låt.
Det kan ju också vara så att när man använder kända harmonier och kända tekniker för att skriva låtar, att det låter som andra som också gör det. Så jag kan inte svara på det. Men du vet, nu för tiden lever vi i en värld av Netflix och allt möjligt, så den kan ju mycket väl ha dykt upp någonstans. Och det här var alltså näst sista låten, och skivan går då ut med ytterligare en powerballad. Det här ska bli intressant att höra vad du tycker om det valet. Hopelessly Human, alltså sista spåret på skivan, och sista spåret då följer på sida B som låter så här. Och den har ju lite grann intressanta break den här, men i övrigt så är det ju också en powerballad. Min reflektion är att som låt så är den ju svagare än Nobody's Home. Men för lyssnaren så ger den ju andra saker, eftersom den har lite snygga stick och lite snygga tempoväxlingar och sånt där. Och vi pratade ju om, igen då, om jag får referera till 1925 som vi pratade om tidigare för ett par avsnitt sen, att de gick ut med Hearts som du sa var för lång. Men den bryter ju åtminstone upp och har lite olika delar och sånt där, så att man får lite grann en resa. Det kan ju vara så att de delarna som de har skrivit, som de inte har fått till någon annanstans, de lägger de in i sista låt. Det kan vara så.
Så kan det mycket väl vara. Jag tycker att Hopelessly Human är lite för operatisk, lite för teatralisk. Jag känner att de kanske har led lite grann av ett Queen-komplex här. Den fångar inte mig alls som Nobody's Home gör. Det är ett bra verk, men den här låten är inte för mig.
Så om jag ska ta ställning till det vi sitter för, nämligen om det är så att man har valt rätt låtar som singlar, så ur ett kommersiellt perspektiv så får jag ju säga det. Alltså titelspåret Point of No Return, trevlig check. Det är något riff där som går med violin och hammondorgel i 7-takt som är väldigt catchy. Har du hört den här så går du nynna på den. Dust in the Wind, som rent tekniskt sett är en minimalistisk men bra låt. Jag tycker att det är publikfrieri. Jag förstår inte varför det här bandet släpper en sån låt överhuvudtaget. Men nu när de bestämde sig för att göra det så gjorde de det ju bra. Det är bara att de har lämnat helt den musikstil som jag kom till dem för att få. Eftersom det är... Roxette eller Heart kunde ha gjort Dust in the Wind, om du frågar mig. Jag hade ju gärna sett att Nobody's Home hade varit en singel istället för Dust in the Wind. Jag hade ju gärna sett att till exempel Closet Chronicles hade varit en singel istället för Point of No Return. Men jag förstår det kommersiella beslutet. Så jag är beredd att säga att... Jag sa nästan 4,5 eller 4 eller något sånt här när vi pratade om Hunting High and Low med Aha.
Ja.
Och här är väl antingen en svag 4 eller en stark 3. Jag förstår varför man har valt de här låtarna, men jag är inte jättenöjd personligen. Däremot så måste jag ju också förhålla mig till det faktum att radion har ju inte glömt bort låtar för att de är glömska alltid, utan de har ju ibland glömt bort låtar för att de inte går att spela på radio. Och här kommer vi in i den genren, att det kan vara lite för långt ibland, det kan vara lite för rörigt ibland. Men det är ju därför vi finns.
Mm. Jag kan ju tänka så här, om jag ska bara ge en bedömning av albumet som sådant. Jag tycker jättemycket om fiolen. Jag är överraskad över hur pass elektronisk skivan är. Det finns mycket syntar inblandade. Det jag inte är förtjust i är ju någonting som känns förlegat redan 1977, och det är ju den här orgen. Mm. Den känns The Doors, det känns uttjatat. Jag gillar inte soundet i rockmusik. Jag tycker att det passar sig inte. Det drar ner hela albumet för mig. Och därför tycker jag väl bättre om de låtarna som inte har så mycket orgel i sig, som Dust in the Wind eller Nobody's Home. Point and No Return som singel, absolut, den har bra energi, den funkar.
Mycket orgel,
men den har bra energi. Fret, fine, okej. Dust in the Wind, det är allsång, det är en live-låt. De ansåg att det här är den låten som folk kommer komma hem från konserten och säga, kommer ni ihåg den här låten som vi sjöng allihopa? Och det tror jag är det starkaste. Alltså, går du på YouTube, jag kan lova att det finns 100 covers på Dust in the Wind och ingen cover av Point of No Return.
Och det garanterat, ja.
Nobody's Home, jättebra. Hade den funkat som singel, Kanske säger.
Frågan är om de inte bara skrev Dust in the Wind för att göra en singel och för att göra en allsångs låt. Det är ju det som är lite misstänksam.
Det kan man ju fundera på, och det är inte omöjligt. Ja. Och det som du säger, att om det här nu var då Kansas försök till att som de hade upptäckt att det går att göra topplistemusik av det de gör. Och det kanske var en... Jag vet ju inte var de var innan och vilka steg de tog efter det här albumet. Och de insåg att det här albumet kanske då var ett litet snedsteg i det att försöka göra topplistemusik. Men
de gick ju vidare och blev mer vanlig rock och pop.
Ja, alltså. Men sen då Carry On My Wayward Sons skulle kunna vara Iron Maiden.
Ja, faktiskt. Och det är ju frågan vad den låten kommer ifrån. Därför att den är ju från föregående skivan när de fortfarande var mer ett renodlat progressivt rockband. Men så kommer Carry On Wayward Sons som låter, ja, hårdrock.
Ja, absolut. Och den låter mer futuristisk i det att den skulle kunna ha kommit på 80-talet. Och därför så... Det är svårt för mig att sätta det här i ett sammanhang. Men jag godkänner singelvalen. Jag säger ett eventuellt på Nobody's Home. I övrigt, ja, nej. De hade nog inte behövt vara några singlar de andra låtarna.
Ja, men strålande. Jättekul. Och jag hoppas att våra lyssnare har fått bekanta sig med ny musik igen.
Mm. Det här är det sjätte avsnittet, som sagt, av Inte en singel, men vi återkommer igen nästa vecka med ett nytt spännande, fräscht album att prata om. Tack så mycket för att du har varit med idag, Anders Hälsebom.
Tack så mycket återigen, och tack för att ni lyssnade. Hej då.
Adjö.